Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Och lurarna sitter på.
Ja.
Det betyder då kan vi köra.
Då kan man köra. Jag har druckit Loka också så.
Ja, trevligt. Då hälsar vi alla välkomna till Hockeytorsk säsong 4 episod nummer 9. Coachens betydelse är dagens ämne. Och medan du sitter där och lyssnar, glöm nu inte att följa oss på Twitter och Instagram, där heter vi Hockeytorsk. Och på Facebook, likaså Hockeytorsk. In och tryck på gilla-knappen. Och lätta ditt hjärta med ett mejl. info@hockeytorsk.se. Nu kör vi. Är allt bra?
Ja, men det är fint, Jan. Själv där.
Det är strålande.
Ja.
Vi har ju de senaste dagarna så har vi ju kokat i kiten och så har vi någonting på gång och vi ska börja banda redan imorgon. Och så tänkte vi sådär att ja, men vi gör ett teaser-avsnitt.
Blir det en kavalkad av intervjuer istället? Telefonintervjuer med... Ja.
Ja, dra på trisse. Över 60 minuter och ämnet är såklart det vi alla älskar mest, ishockey. Joel, jag gick och tänkte att det är väldigt ofta som jag säger så här, men Joel. Och så tänkte jag så här, det kanske är så att man ska sitta och lägga fram en sån här statistikpanel så, och så kan man ha lite olika knappar så här, typ man har en knapp som är så här, men Joel, varje gång jag vill säga dig någonting. För jag tänkte så här, det är ett obehagligt tics jag har att jag måste alltid säga, men Joel, när jag vill att jag ska prata med dig, fast det är bara du här i rummet.
Men det är lite som du gör egentligen. Du sitter ju ofta och taggar matcher och då är det så där pucken, vilket lag som har pucken i havet, vilket lag som skjuter och bla bla bla. Jag tyckte det var så kul när du i lördags när du inte var på plats på Hovet, men jag var på Hovet, så frågade jag vad du gjorde, så skickade du bilder där och så skrev du hur matchen skulle gå genom att du satt hemma och taggade matchen. Efter första perioden var du orolig för Djurgården mot Skellefteå, men sen så fick man lite hopp där i andra perioden när du skickade fina siffror och att det här kommer mycket väl kunna vändas. Och så gjorde du det också.
Jag gjorde en liten analys efter första perioden. Skillnaden som var mellan Skellefteå och Djurgården, det var en ganska tät match skulle jag vilja säga. Man släppte inte till varandra speciellt mycket. Mantas gjorde visserligen en av kanske årets mest lyckosamma räddningar skulle jag vilja påstå. Man kan inte ta det ifrån honom. Den är ju jättesnygg och kommer säkert bli en av de här räddningarna vi kommer få titta på i vår. Vad var det som hände under säsongen? Och så ser man Mantas fantastiska räddning som var oerhört lyckosam. Kommer vi aldrig kunna ta honom ifrån honom, men den var grym. Men det lilla som jag la märke till, skillnaden i Skellefteå i första perioden jämfört med Djurgården, vet du vad det var?
Nej.
Det var att de var väldigt bra på små ytor och det avslutades nästan alltid med ett skott, en målchans. De där chanserna fick inte Djurgården till i första perioden. Jag tror att den officiella statistiken sa att Djurgården hade 5 skott på mål. Och vad jag har noterat när man sitter på läktaren och så sitter jag och kollar vem som skjuter och om skottet går på mål eller om skottet går utanför etc. Så där. Det är väldigt mycket skott som missas. Och även sådana klockrena skott som är på mål blir inte noterade. Och sen när man sitter och kollar på spelarstatistik sen då efteråt så ser man att, men vänta nu, den här killen sköt ju visst här. Och så tänker man så här, oj, är det så här? Och jag har fått det bekräftat från flera håll. Folk som är väldigt upprörda över att hockeystatistiken faktiskt inte alltid är korrekt. Och varför är det illa?
Ja, det blir i så fall missvisande då.
För
både spelare och klubbar och så vidare.
Ja, men varför är det så viktigt att statistiken stämmer? Blir det ett kvitto på?
Ja, men det är ju, säg att du är en spelare. Ja, men vad vet jag, men säg att du är en spelare då som har skjutit betydligt många fler skott än vad det står, eller som målvakt blir väl ännu värre för då?
Mm.
Ja, du kan få mycket sämre procent.
Ja, det är ju grunden för CV:t.
Ja,
har vi en nyckelspelare här? Det är ju ganska allvarligt när det blir fel.
Ja.
Och jag satt ju med din kollega Jimmy i Malmö för någon vecka sedan. Och så tittade vi och så skakade vi på huvudet. Oj, oj, här stämmer det inte. Det var upprörda känslor i Malmö. Men sen är det lite kul att se var skotten kommer ifrån och vilka vinklar och sådana saker.
Man lär sig alltid någonting. Du lär dig ju något nytt varje match. Varje match så är det så här, Joel, ja, det här ska jag göra idag. Du är ju väldigt påhittig när det gäller att titta på hockey, tycker jag.
Ja, jag har börjat med en ny knapp också.
Du är liksom inte, under en match, du är inte tränare eller målvaktscoach, utan du är sådär allround som ena match sitter och kollar teckningar, andra på skott från vilka vinklar, ibland är det målvakter. Alltså det är alltid något nytt hela tiden.
Ja, men jag har infört ett par nya knappar i min panel som är felpassar. Och sen så finns en till knapp nu som heter stresspassar. Vilket är egentligen ganska intressant. Ja. För att om det är väldigt mycket stresspassar så betyder det att man är ganska tillbakatryckt.
Ja, men så är det.
Och då när man sitter och tittar, för att man kan ju få den här, det är ju lite blandade känslor, för att när man sitter och gör det här så tappar man lite kollen på själva matchen. Det är ju väldigt mycket skönare ibland att sitta på läktaren och bara få njuta. Men det är ju så som kloka människor säger, att man kan ha spelidéer, och vilken av de här spelidéerna som är den gyllene regeln, vägen, det vet vi ju inte. Men statistiken, den ljuger ju inte. Den är ganska tydlig.
Mm. Nej, men jag brukar faktiskt, jag har de senaste matcherna faktiskt tittat väldigt mycket på spelare utan puck. Alltså, det räknas ju på ditten och datten och sådär, men det är så fantastiskt kul, och framförallt att titta på jättebra spelare också ibland. Hur de rör sig på isen och hur de åker omkring lite, och just hur de bara plötsligt exploderar. Framförallt då kanske forwards, vissa forwards, hur de bara fullkomligen exploderar på isen och liksom får upp en sån jäkla fart.
Och
hur giftiga de är, det är fascinerande faktiskt.
Minns du vad jag skrev till dig efter andra perioden Djurgården-Skellefteå?
Nej.
Djurgården vinner, skrev jag.
Ja, just det skrev det. Och det jag sa det till några också. Jag sa det att take it easy, sa jag. John har mässat att Djurgården vinner.
Jag hade en sån otäck känsla i kroppen. För att om man jämförde då första med andra perioden, så var ju liksom Skellefteå intetgjorda i andra perioden.
Mm.
De hade inte en suck mot Djurgården. Det var så, statistiken var så där, wow! Det här kommer Skellefteå aldrig, aldrig ta. Sen så var jag tvungen att stänga av och gå på en middag.
Så du fick aldrig se det spännande slutet. Ja, det var ju en fantastisk tredje period, tycker jag. Alltså det var ju spännande liksom med Skellefteå som liksom, det ganska desperat jagar ett mål. Det som man kan addera till också är att det var ju ganska mycket Skellefteå-supportrar på plats. Så att Skellefteå tog ju, jag tyckte mig se att Skellefteå verkligen, verkligen tog i liksom. Samtidigt som det var ju chanser åt båda hållen, för det blev ju en del kontringar, och det var ju så, man ville ju så gärna ha ett kanske avgörande då för hemmalaget, och det var ju väldigt nära med det, med dubbelchanser, och framförallt så kan man ju tillägga att det var två väldigt bra målvakter i matchen också, och det var inte så där att de bara, att det blev väldigt mycket, kallar man det publikräddningar, men just räddningar som syntes. För att det blev såna, en del riktigt, riktigt klara lägen. Det
är också TV-räddningar.
Ja, men inte TV-räddningar, men just att säga att hur kan han hinna ta den? Det är väl lite mer sådana räddningar, kan man säga. Och vilket ju även triggar igång publiken, att det blir så där, oj, ja, men det var faktiskt alla som gick på matchen i lördags måste ju titta på hockey igen. Alltså det är fantastiskt när det är liksom den kittlande pulsen.
Du var ju inte med i Malmö.
Nej, det var jag inte.
Vad gjorde du?
Nej, men jag var hemma i Stulm, som jag brukar säga. Stockholm. Stulm, det är så svårt att köra förkortning på Stockholm.
Jag hade ju aldrig tidigare varit i Malmö Arena. Vilket Nej. Ställe. Vilket ställe.
Ja, det blev helt såld.
Ja, verkligen. Det kanske är det Sveriges bästa hockeyarena. Skulle man fråga Malmö Filip så skulle det vara, ja.
Mm. Aha.
Men jag tycker fortfarande om Hovet. Det jag saknar, det som var så bra med Malmös arena faktiskt, det är ju att man har ett samlingsplan där alla hamnar. På många arenor runt om, de nya arenorna, så är det ju etage. Och att man kommer liksom aldrig ner. Och det är det jag gillar med till exempel Hovet då, att det är en rundel runt hela arenan, och det är där man är i periodpauserna om man inte sitter på läktaren. Mm. Och så var det på Malmö. Jättebra, tycker jag.
Något mer intryck då?
De var oerhört besvikna efter den förlusten.
Malmö-spelarna eller publiken?
Malmö-gänget.
Hela Malmö-gänget, ja. Ja, men det var en ganska dålig publiksiffra, såg jag. Jag såg det in på tv och tänkte, wow, lite folk. Tråkigt, tänkte jag. Mm. Men, ja, men det är väl också lite prestige. Malmö-Stockholm, Malmö. Men jag gillar ju Malmö, liksom, även tycker jag. Organisationen är ju väldigt... Alltså, de är ju framåt. De vill ju. De håller ju SHL-klass, tycker jag.
Det var ju också väldigt häftigt att se Brynäs-matchen i veckan här mot Djurgården. Jag noterade under den matchen att... på Hovet så har man ju lånat lite positiva idéer från resten av Hockeysverige med lite jumbotron-intervjuer på arenan under själva matchen, vilket det ser inget problem alls i det. Gjorde en reflektion då i Malmö, så gjorde de också likadant, att de hade intervjuer med människor på läktaren, men det var ganska namnkunniga människor som de intervjuade, och det handlade väldigt mycket om så här, hur ska Malmö vända den här matchen? Och så satt jag och tänkte, men hur tänker de? Alltså den här intervjun hör ju spelarna på isen. Ska vi trycka ner det egna laget ännu mer?
Mm. Ja, men det är faktiskt en jätteintressant. Jag vet att om man tar det då, just att det delades ut en souvenir nu mitten i matchen.
Du tänker på Hovet?
Ja, på Hovet. Mm. Att just det togs upp på vem man kan intervjua och vad. Just att det kan ju bli en väldigt märklig situation, säger att du kan ju till exempel, det är ju fritt fram egentligen att intervjua en sportchef mitt under match också, men det skulle ju också bli en lite konstig situation.
Jag tycker att det som hände där i Malmö, det känns som så här big no-no. Kommentera inte det, liksom det sportsliga. Det är klart att går det bra för laget är det en sak, men när det inte går bra så kan man ju fundera på, kan vi hjälpa vårt lag på något bra sätt istället? Ja, en liten reflektion. Sen så fick vi ju höra att det skulle blåsa väldigt mycket på vägen hem. Just den, precis när man kom till arenan, så började man prata om stormen Gorm, som var det kraftigaste Danmark hade varit med om och som skulle blåsa in över Sverige. Och så gick vi längs långsidan så där och tyckte sig, ja, det blåser lite. Jag vände kepsen bak och fram för att inte den skulle ryckas med av vinden. Och så bara, ja, men det här var inte så farligt. Sen när man kommer på kort ändhand, då höll vi ju på att blåsa bort. Alltså det var ingen lek. Och sen så var det ju raka vägen till Malmö central och ta nattåget. Och så var inte vårt tåg inställt. Och man kände bara, yes! Det här går vägen. Och så blev vi stående sen i Lund, stationen efter. Och blev stående där i ett par timmar. Och sen så rullade tåget iväg. Det var mörkt i den här sovkupén. Det skakade, det lät jättemycket. Man hörde liksom lokets motorer slå bara dunk, 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 dunk. Och så samtidigt som man liksom guppade lite så där i sidled, och så var det mörkt, och så tänkte jag så här, det kommer ligga träd över rälsen. Det kommer ligga träd över rälsen. Men det gjorde det inte. Det gick bra. Men vi blev däremot 3,5 timmar försenade till Stockholm. Det hade alltså varit bättre att tagit morgontåget upp till Stockholm, så hade vi kommit före.
Men det var intressant reflektion. Av utan att nämna någon namn, så frågade jag en trevligt på hemresan. Ja, John och Jimmy sov. Så att, får se. Det kan ju varit, men det var faktiskt därför jag inte åkte med, för att jag visste att det skulle blåsa så mycket, och då måste jag med så mycket hårspray att jag kan liksom inte ta med 4 burkar för att hålla min frissa fungerande. Det är väldigt jobbigt när det blåser så mycket.
Ja.
Jag har ju en frisyr liksom.
Carl Joel Widerberg, mina vänner. En applåd. Men Malmö hade gjort en jättesnygg grej som de ska ha en stor eloge för. De hade låtit ensamkommande flyktingbarn få åka skridskor. Mm. Snyggt.
Ja, trevligt.
Ja, veckans highlight. I det här avsnittet så är ju temat då coachens betydelse. Har du några tankar, Joel?
Ja, nej men... Det är... Vad ska man säga? Mycket, vi har gjort några telefonintervjuer här. Och det är väldigt intressant. Det är, alltså, åldersspannet på tränarna är ju ändå från kanske typ... Ja, vad är det, Fredrik Söderström som vi pratar med som är 38 till Roger Melin då, som är lite äldre. Men många touchar ju på ungefär samma grej. Men alla berör det på lite olika sätt. Så att det är väldigt, väldigt kul infallsvinklar som de har.
Och med de orden, damer och herrar, dags för telefonsamtal till Sam Hallam.
Tjena.
Ångrar du dig direkt när du svarar när du hör det?
Ja, absolut. Det ringer ju alltid lägligt.
Du, Sam, vi sitter och grubblar på en fråga för kvällen. Ja. Och du kan få slå dig på bröstet, det är helt okej. Okay. Det är så här, coachens betydelse för ett lag.
Ja. Stannar du där eller får
jag... Ja, du får fylla i.
Jag tror... Jag är väl en sån som brukar säga... Eller... hävda att den överdrivs ofta, tycker jag, i media. Alltså, sen har ju såklart coachen sin del i det, men ibland känns det som en coach har mer, kan göra mer skada än nytta, man ska säga. Lag som är bra sammansatta och har hög skicklighet, de presterar nog egentligen oavsett coach, ska jag säga. Så sen det, och det har inte med att göra med det här med att coacha på sparken eller när det går dåligt, det, jag förstår att det är en bra lösning för att väcka lite nytt liv i en grupp, men det blir inte, ett hockeylag blir inte otroligt mycket bättre över natten med en ny coach, men ofta ser man att det blir en reaktion, så det, jag tycker den blir överdriven, det är min personliga åsikt.
Ja, om man ser på klubbar som AIK som har fått tillbaka Gossi och Melin, och så ur det blir det en fantastisk säsong. Det är klart man inte kan ta från spelarna resultatet, men de måste ändå påverka väldigt mycket.
Ja, men i det fallet kanske man kan mer se att alla spelarna känner okej, nu är Gossi och Melin tillbaka, det gick ju bra förra gången, de vet vad de håller på med här. Och så skapar det en bra känsla. Men sen är väl också, alltså, Roger Melin tillhör väl en av de mest meriterade och erfarna coacher vi har i svensk hockey. Så det är klart att för Roger att komma in i AIK och med många unga oetablerade spelare och så betyder ju säkert hans erfarenhet mycket. Men så är självklart det finns en betydelse, men jag tycker ändå att det övrigt lite. I det stora hela.
Vi tänkte ju ringa lite tränare i Hockeyallsvenskan. Du har ju tränat i Hockeyallsvenskan nu i SHL. Är det någon skillnad att vara coach i Hockeyallsvenskan kontra SHL?
Ja, det skulle jag säga att det är. Hockeyallsvenskan är närmare rötterna på något sätt. Alltså, det är mindre organisationer oftast. Det finns ju de allsvenska lag som har stora organisationer. Det är... mer en känsla av vi vill uppåt strävande, medan i SHL så är det överlag en större apparat, både gentemot inom organisationen, mot samarbetspartners, med media, och så där har du en annan kategori spelare kanske som besitter otroligt stora erfarenheter från spel i landslag, stora ligor och så vidare, så det är en ganska stor skillnad i de yttre faktorerna, men i grund och botten så är det ju samma, att man vill få människor att gå åt samma håll och vilja någonting väldigt mycket och jobba väldigt hårt för det.
Vi brukar sammanfatta vårt första möte med dig genom att berätta att vi fick träffa dig och att vi hade ett bra samtal, men att vi själva var lite osäkra vilken status du hade, för då hade ni torskat 10 raken och sånt där. Och i år så var det en ganska liknande start. Men du utstrålade ett väldigt lugn, och jag vet så har jag bara sett en irritation från dig på någon presskonferens i år. Men det finns ju coacher som visar alla känslor och känns väldigt oroliga. Och vad jag menar är att det måste vara en enorm styrka att kunna vara lugn i ögonblick där man kanske är jävligt förbannad liksom.
För mig är det ju en styrka, så att säga, men det är lite som jag är. Jag får den frågan lite då och då, och det ibland ställs emot att mår inte laget bra och att man visar känslor och så vidare i bås. Och så här. Men det är någonstans i mitt sätt att hålla fokus att försöka vara lugn. Och det är klart att ibland så kokar inom mig av hur vi har spelat eller agerat, om man har förlorat på ett sätt som är tufft eller om man är irriterad på några domslut. Någonting. Men jag vet att det är sällan... Jag vet att när jag kommer till jobbet dagen efter ska jag kunna stå för, vill jag känna att jag kan stå för det jag har sagt och gjort. Och oftast är det bra och en styrka, men ibland så upplever jag också att jag skulle vilja kunna vara lite mer, visa lite mer känsloyttringar, men jag hinner ofta stoppa mig.
Men nu när du varit, man kan kalla det för topptränare några år och sådär, hur tycker du att du har förändrats i ditt ledarskap?
Ja, det hoppas jag. Jag hoppas att jag har snappat upp saker på vägen, och jag känner väl själv att jag är en betydligt bättre coach nu än när jag till exempel flyttade till Växjö. Men det är väl vad erfarenhet ger. Men likväl som ni känner att ni sätter ihop bättre program. Inte liksom från gång till gång, men man kan tänka tillbaka. Fan, kom ihåg när vi körde det här för 2-3 år sedan, att fan, vi hade gjort det mycket bättre nu. Ibland kanske. Och så det är klart att jag känner att man har, i och med att man har varit med om fler saker, att man har hanterat fler olika typer av spelare och olika typer av lag, åkt ut i slutspel, vunnit slutspelserier, så definitivt tycker jag att jag är en bättre tränare nu. Jag lär mig fortfarande så otroligt mycket om hockeyn i sig och om detaljer. Så det, jag tycker definitivt att jag utvecklas och blir bättre.
Har du något sånt exempel?
Jag tror det jag upplevde mig själv känna inför matcher, både när jag var i BIK och när jag kom hit till Växjö, hur jag liksom mer var rädd för att förlora än sugen på att vinna, och det gjorde att man kanske spände sig lite för mycket igång. Men jag ser nu upplever att jag inte har den rädslan att förlora lika mycket. Sen tror jag fortfarande min känsla att jag hatar mer att förlora än att älska att vinna, men det börjar tippa över till mer att älska att vinna, och det tycker jag har gjort mig lugnare i pressade situationer, eller lugnare, mer fokuserad.
Har du blivit bättre på att planera inför matcher?
Jag har väl alltid försökt att vara väldigt noggrann inför matcher, men där är ytterligare en sån sak att kanske erfarenhet har gjort att man, allt behöver inte vara perfekt. Alltså någon form av prestationsångest har väl börjat släppa lite grann. Och jag kan vara lugnare inför en match eller inför en genomgång, att jag är trygg med att det här vet vi, det här vet vi inte, det här vill vi göra, utan att känna att allting måste vara, varje match ska vara perfekt.
Du svarade så rätt. Jag uttryckte egentligen lite fel, för att du sa då vid första mötet att du gärna ville bli effektivare inför planeringen av matcher etc. Men du gav ju det svaret.
Vi att vi har en ganska stor tränarstab. Så vi är flera som också delar på arbetet. Och det gör ju att vi på något sätt bär mer gemensamt i förberedelserna. Att man gör olika saker. Och det gör ju att man känner sig effektivare också. Men det är fortfarande en del jag känner man helt enkelt vill utveckla. Att hur blir man effektivare och samla ihop feedback från en match till dagen efter på träning för att få ut en så bra syfte som möjligt med den träningen och sen in i nästa match. Så det är väl sen, jag tror egentligen det jag tycker av, nu är det inte att jag ska sitta och liksom dra upp saker som jag tycker är bra på, men det jag känner jag blir bättre på är väl också balansen, att man klarar av att koppla bort det i stunder och sen koppla på det just och faktiskt kunna vara hemma en kväll utan att behöva se två parallella matcher och hålla koll på resultatet från Hockeyallsvenskan och kanske Division 1, och jag faktiskt kan lägga bort en stund för att saker man ska överleva det här man behöver bli ännu bättre på.
Idag tog ju landslagstruppen ut till Channel One Cup och ni hade två spelare med. Jag tycker att det borde vara fler, eller vad är det som gör att just de här två, Rosén och Ginge, är med?
Nej, men det tycker jag är jättekul att de är med, och jag tycker de är väl förtjänt av det. Och tittar på våra truppbyggnader över tiden så har ju vi haft ganska mycket utländska spelare. Så nu har vi ju två svenska killar som verkligen är med och driver laget och producerar otroligt mycket. Så jag tycker väl inte att vi har haft Nicke Lundgren med, en väldigt skicklig defensiv back ett par gånger, men nu är han precis tillbaka efter en lång skadefrånvaro. Så det, men annars är väl han också en kille som när han är i full form kan vara med och kriga om en plats i de här turneringarna.
Tack Sam. Vi ska söka oss vidare med vår frågeställning. Coachens betydelse.
Vi önskar lycka till på torsdag, men inte på lördag.
Nej, men det ska bli skitkul. Två kanonmatcher i tuffa arenor. Och så det ska bli ett roligt sätt att avsluta höstsäsongen på.
Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej.
Tja, tja. Hej.
Det som jag tycker är så här storheten när man lyssnar på Sam, det är någonstans att det finns en ärlighet att och att inte att han skenar väg för mycket i känslohavet.
Det är inte så mycket hokus pokus.
Vi vet ju inte hur det är i omklädningsrummet, men det är intrycket man får i alla fall. Mm. Mycket professionellt. En ledare som har varit med under många år är Roger Melin, som nu har anslutit sig till AIK tillsammans med tidigare vänner. Och det som vi tycker är häftigt är ju att din återkomst och även Gossis återkomst i AIK, och sen så har ni ett bländande resultat över säsongen. Då frågan, coachens betydelse för ett lag?
Nej, jag vet inte om jag kan svara på det. Det är jättesvårt att svara på, tycker jag. Jag tycker inte det går liksom inte att värdera på något sätt på det sättet, tycker jag. För allting hänger ju i slutändan på vad man har för lag ändå, så att jag tycker det är svårt att välja.
Om du ser på er resa i år, vad är liksom faktorerna, vad är det som gör att det går bra?
Ja, det är väl helheten, tycker jag. Alltså, jag tycker det är svårt att plocka ut några enskilda saker som gör att det går bra. Det är ju, det viktigaste är väl att man har någon slags respekt och kemi mellan både spelare och ledare, och mellan ledare och spelare också. Så att det är väl liksom helheten som är viktig på något sätt. Så att jag tror att en ledare kan förstöra om man har dålig respekt och känner att man inte riktigt med matchen i laget på något sätt och tvärtom också. Eller om du förstår vad jag menar, det är liksom, jag tycker inte man kan säga att, jag tror en dålig ledare kan förstöra mer än vad en bra ledare kan göra nytta, om du förstår vad jag menar.
Vad är det som man inte får göra då som ledare som förstör?
Ja, men just att man inte kanske visar respekt och tillit till laget och spelarna, och att man tvivlar på den kunskapen som finns och så vidare. Det är jättemycket saker som man kan göra fel som ledare, men jag tror de flesta ledare nu för tiden är så pass kunniga och har ju basala kunskaper i både psykologi och pedagogik, så att man inte liksom gör de grova missarna. Men när det går riktigt åt skogen, så tror jag att varför det går dåligt, så tror jag att det mesta beror på att man börjar tvivla på laget och spelarna, och att man tappar liksom tilliten till lagets kunskap. Det tror jag är det största.
Men vad är skillnaden då på att träna ett SHL-lag kontra ett hockeyallsvenskt lag?
Egentligen ingenting. Det spelar egentligen ingen roll om det är division 3 eller om det är SHL. Det är ju samma principer. Du jobbar ju med människor. Du ska ju liksom bygga relationer hela tiden. Så det spelar ingen roll vad du jobbar med. Det spelar ingen roll om du jobbar i ett företag eller om du jobbar inom idrotten. Det är fortfarande människor du jobbar med.
Jag tänkte lite mer att i SHL kan ju någon komma kanske från NHL kontra mot hockeyallsvenskan. Kanske någon kommer från division 1 till hockeyallsvenskan. Det kan ju vara, de kan ju ha upplevt olika saker, de här människorna.
Ja, skillnaden är väl språket. Nej, men du måste ju kunna prata engelska givetvis, om det kommer engelsktalande eller andra. Så att det är väl möjligen det som jag tycker är skillnaden, men det är fortfarande ändå människor oavsett var de kommer ifrån.
Hur var det att komma tillbaka till AIK då?
Jag tycker det var kul. Det var trevligt, och jag kände mig på något sätt hemma direkt, eftersom jag har varit där tidigare, så att det var liksom inga konstigheter. Det är skillnad när man kommer till något helt nytt ställe där man aldrig har varit, och kan det ta lite tid innan man kommer in i det, och man känner kanske inte riktigt den här tryggheten på en gång. Men här kände jag mig välkommen på en gång, så att vi hade gjort en ganska bra resa förut, så då kände man väl liksom tillit direkt också, att de litade på mig, och då känner man sig tryggare också.
Är det så att ni alla ledare känner varandra väldigt väl som tidigare?
I AIK, eller?
Ja.
Ja, Gossi jobbade med förut. Stefan Persson, målvaktstränaren, jobbade med förut 4 år också. Så att och David Engblom spelade ju och jobbade som ledare under den 4-årsperioden jag var där tidigare. Så jag har jobbat med alla som var där, och även materialförvaltarna, alltså Jocke Rösen där också. Så att det var välbekant folk allihopa. Den enda nya som kom in nu, det var lagledaren där, Ekholmen, men det var inga problem alls. Sen är det ju en ny organisation i övrigt med klubbdirektör och så vidare, men det är ju vi som jobbar nära sporten som ändå måste ha en ganska nära relation, och då är det ju enklare om man känner varandra sedan tidigare.
Stort tack för att vi fick snacka med er.
Okej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jag tror att det har en stor betydelse att, som i AIK-fallet här, att det är en organisation där ledarna är väldigt välbekanta med varandra. En stor trygghet.
Verkligen. Och därför tycker jag det är även intressant liksom att nu när vi pratar Roger Melin, att kanske höra vad Oskarshamns tränare Fredrik Söderström har att säga. För att han har ju faktiskt varit verksam i just Hockeyallsvenskan. Det här är hans femte säsong. Så att det är... Ja, här kommer han.
Finns det någonting som coachen står för som är viktigt?
Ja, men det finns ju väldigt mycket. Annars skulle inte det vara en så pass central roll som det faktiskt är. Sen tror jag att man i ett stort perspektiv så är det, kokas det ju ner till vad du har för material. Alltså skickligheten hos individerna som sammantaget blir gruppens effekt. Men det man som tränare eller coach gör är ju på något sätt att välja rätt och att skapa en miljö och skapa liksom en tillåtande miljö där du vågar spela. Och sen är det väl, ska väl sägas i Leksands fall, utan att jag ska ta ifrån Perra Jonsson någonting, så den omedelbara effekten av att byta tränare blir ju oftast bra. Sen börjar ju den effekten avta efter en tid, att den där nya rösten kanske blir en vardagsröst. Så att jag vet att det finns någon undersökning, någon utvärdering genom åren som har visat på att det blir sällan någon långvarig effekt på ett tränarbyte. Men jag ska inte prata bort mitt eget jobb.
om vi tar den matchen då, vad var din stora grej där?
Ja, alltså jag vill ju inte ens att det ska... Om jag säger så här, jag tror inte att de förlorar för att Perra Jonsson var på semester. Även om det är en kul rubrik, jag förstår att media gärna hänger på i det. Man gjorde ju en bragdvändning på fredag när han också var på semester. Den har vi ju glömt. Den glömdes ganska snabbt när man fick stryk mot Oskarshamn med 6-1. Då var ju rubriken roligare än så, istället för att säga att våran målvakt var briljant eller att våran Nicola Deschamps var på strålande spel. Så att jag tycker det blir en orättvis bild av det där också. Jag tror att spelarna i Leksand hade samma avsikter att göra goda resultat även om Perra var på semester. Jag menar, ibland undrar om inte man tänker så här, när man gick i skolan och fröken var på sjuk och man hade en vikarie, så levde man rövare lite grann, vill man ju åtminstone i efterhand säga att man gjorde. Man hoppa ut genom fönstret om man betedde sig allmänt dumt. Här pratar vi professionella hockeyspelare som vet exakt vad som ska göras i spelet. Så att jag vill liksom inte tro att det är det som i det här fallet gjorde att Leksand förlorade och att vi vann. Det är att ta ifrån oss lite ära också.
Men just det spelare Deschamps där.
Ja.
Hur hittar man en sån kille? För att han har ju varit runt lite sådär. Nu är han i Oskarshamn. Hur går det till?
Ja. Ensamkommande hockeybarn, höll jag på att säga. Nej, men alltså, så här är det ju att det är en, ja, nu hoppar vi ju i för sig till ett annat ämne där, men Deschamps är väl en som inte riktigt fick till det förra säsongen som poppar upp. Det är ju så att i stort sett alla klubbar i den här ligan får ungefär samma namn att välja på. Sen väljer man ju utifrån egna värderingar om vad som är rätt eller fel. Och vi har ju genom åren haft ganska många spelare som med röd lapp, sådana där man hittar i någon sån här fyndhörna, lite skadat gods, som inte riktigt har fått till det någon annanstans, för de är i våran prisgrupp. Och en del har vi lyckats strålande med. Deschamps är en sån som förmodligen tjänade betydligt mer pengar i när han skrev på för finska ligan förra säsongen. Men nu stod han där utan kontrakt, och sen är det väl också så att har man haft spelare genom åren som hockeyvärlden är ju relativt liten, du kan alltid kolla med någon du känner som har spelat där, och jag tror att den miljön som han sökte, lite mindre stad och nybliven pappa och allt den här sociala biten, fastnade han för, plus att vi hockeymässigt kanske kunde erbjuda honom en bra roll.
När ni sätter ihop ett lag inför säsongen, en ny säsong och såklart under säsongen, vilka liksom, vad är det för miljö ni vill skapa med spelarna?
Ja, men det är ju så här att det där är en intressant fråga istället, för jag kan tycka att det finns spelare som lite för ofta inte ser till det. Man kanske tittar på vad får jag bäst betalt, och jag har all respekt för att människor vill tjäna bra pengar, men man måste också tänka att det är en sak att bo i Stockholm och spela i AIK. Det är en annan sak att vara i Oskarshamn. En tredje att vara i Leksand och så vidare. Och var funkar det socialt för mig? Var kommer jag och min eventuella familj att må bra? Det är den ena aspekten. Den andra är det hockeymässiga. Jag vet att för länge sedan var det någon som sa till mig, det är bättre att vara stjärna i ett pissgäng än piss i ett stjärngäng. Om du förstår symboliken i det, så handlar det om vad får jag en bra roll? Vad kan jag få spela mycket? Var kommer jag liksom få en utveckling? Var syns jag? För det är ju faktiskt så att de här spelarna som kommer till Oskarshamn, de kommer inte hit för att de ska bo vackert vid havet och bygga hus och skaffa 14 barn, utan de kommer hit för att de ska göra det bra så att de kan få åka härifrån.
Vi hade ett snack.
Det låter bisarrt.
Vi hade ett snack med Fimpen Eklund när han spelade i Djurgården. Inför att han skulle tackas av, så gjorde vi en lång intervju med honom, och då uttryckte han att när han var i Tingsryd så var det ganska skön plats att vara på, just för att i hans värld så fanns det bara ishockey. Det var bara ishockey han kunde ägna sig åt, så att det var en ganska perfekt tid i hans liv.
Så är det ju, plus att det blir lite mer avslappnat, och det trycket som kanske är, jag minns en gång för något år sedan när vi mötte Djurgården på Hovet, och jag och Tony Sabel stod och pratade, och då hade han varit ganska hårt ansatt av lite fans. Och det var någon som hade kommit ner och varit liksom lite på gränsen till hotfull mot honom. Och nästan till fysiskt dykt upp. Men han hade bröstat upp sig och liksom tog den där debatten. Och då sitter jag i Oskarshamn. Förlorar vi 5 raka matcher, så åker jag på ICA Maxi och handlar. Så är det liksom någon som kör upp med kundvagnen bredvid mig och ska tala om för mig hur vi ska göra mål i powerplay. Det är liksom... Den skillnaden är ju även för spelarna. Det är mycket lättare att vara en i mängden, kanske få en tryggare miljö. Samtidigt så vill ju vissa spelare, mår ju inte bra av det lugnet eller den liksom tryggheten, utan vill ha den där stimulansen, som tycker det är häftigt att vara, spela Djurgården eller AIK med Hovet som kokar. Och misslyckas man med ett uppspel i powerplay, så buar 5000 människor åt dem. Medan andra tycker att det är ganska trivsamt att bo i Tingsryd, eller i Oskarshamn, eller Leksand. Och de där valen, tror jag, alltså de skickligaste spelarna kommer ju ofta fram för att de gör smarta val. Och det är inte bara valet, ska jag passa eller skjuta, utan det är också var ska jag bo, var ska jag leva, vilken tränare är det? Det är också en aspekt som man glömmer ibland. Vilken hockey står Fredrik Söderström för, eller Mats Valtin, eller Tony Sabel, eller var man nu ska hamna någonstans. Plus att det finns agenter som inte ger rätta råd.
Men om man vänder på det, för du uttryckte så att ni kanske inte får de spelarna som kan ta högst löner etc., som kanske då självförtroendemässigt också kan vara lite stukade. Och det är inte, och i hockeyvärlden kan det ju också gå ganska snabbt att man hamnar i ett nytt lag, man har ingen aning om vart man ska, men man har fått en ny arbetsgivare, och då måste ju du vara extremt viktig.
Ja, men så är det ju naturligtvis, och det är där har ju vi ett inflytande, och jag kan ju, ska jag säga någonting som jag känner att jag är stolt över min tid i Oskarshamn, så är att vi har fått många duktiga spelare till oss. Det är inte så att jag trollar med dem. Jag kan förhoppningsvis lära dem någonting rent hockeymässigt och taktiskt och i viss mån tekniskt, om det skulle vara så. Men det handlar ju snarare om att man formar en människa. Man ger någon ett förtroende, speltid, spela i rätt roll, spela i powerplay. Och det självförtroendet gör ju att den här spelaren i nästa skede kanske hamnar lite högre upp i hierarkin. Och då är det liksom, då har jag haft en som tränare, som frågeställningen började med. Det är då vi har haft en möjlighet att faktiskt påverka dem. Men ibland blandas det där ihop med vad man kan göra under en match. Är det någonting jag får kritik för, så är det alltid, varför tog du ingen timeout? Vi pratar om 30 sekunder av spelarnas liv. Det tar 15 innan de har kommit fram till båset. Det är folk som skriker, och efter 15 sekunder så är det klart. Vilken människa kan säga någonting där och då som förändrar världen? Men tränarens betydelse är ju större. Den är ju i vardagen. Det är ju morgonbitten när jag kommer ner till omklädningsrummet, när det kommer ner en spelare som har haft det tungt en tid och vill ta en kaffe, och vi kan prata om hans spel eller hans sociala situation. Då fyller det ju funktion.
Du har säkert fått frågan tidigare, men nu har du ju tränat Oskarshamn i typ 4 år, va? Och sen så, eller om det är 5. Men i alla fall så, är du sugen på att testa dina vingar någon annanstans? Kanske i SHL till exempel?
Ja, jag sitter inte fast i Oskarshamn på något sätt. Sen har jag gjort valet, jag har haft möjligheter att röra på mig tidigare. Men jag har känt att dels för min egen utvecklings skull, och jag tror på idén att kunna liksom jobba lite långsiktigt med kontinuitet, så har det ju varit en rätt val, kan jag tycka, att Sverige efterhand att faktiskt vara kvar. Sen är jag inne på 50 säsongen, och det säger sig självt att det kanske finns en smärtgräns någonstans när folk tröttnar på mig, när spelarna gör det, när publiken eller lokal media tycker att nu är det dags att hitta en annan röst. Och då kan jag också behöva en kick, så självfallet så finns det alternativ som är intressanta för mig. Men nu är vi mitt uppe i brinnande säsong, så att jag lägger inte så mycket fokus på det just nu.
Men om du tänker så här, vad är du för typ? Är du just en sån här storstadsmänniska som gillar den pulsen, eller gillar du det här livet i en lite mindre stad?
Jag skulle jättegärna bo i en storstad om jag pratar helt socialt. Jag kommer ju från lilla Leksand ursprungligen och har bott på lite mindre ställen också. Så att det skulle jag absolut kunna tänka mig. Sen är ju inte det som skulle styra mitt hockeyval. Utan för mig är det en fråga om vad det finns för helhet. Alltifrån det sportsliga till människor man jobbar med och har man för ambitioner. Men sen ska man inte vifta bort det sociala heller. Jag tycker att när man väl är ledig, vi har en day off idag då. Då är det ju rätt trevligt att kunna hitta på någonting om man är på det humöret, så att man inte behöver sitta och tälja en barkbåt någonstans för att det är brist på annat.
En sak jag tänkte på, för när jag kollade just in din tränarprofil, så såg jag att du tränade Leksands U16 1997. Ja. Det stämmer, va?
Det stämmer bra.
Då var ju du nästan lika gammal som de du tränade.
Ja, och än mer uppseendeväckande, hade J18-laget i Leksand när jag var 22. Då var de 18, när vi vann SM-guld. Idag känns det otänkbart om jag själv skulle ha sett mig med dagens perspektiv, men det gjorde jag ju inte då. Jag var för dålig hockeyspelare och jag var slö och lat, vilket gjorde att jag insåg att jag blir inte så bra som jag hade drömt om, så därför så blev jag tränare.
Jag blev lite full i skratt, för när vi snackar så började jag tänka på hur det kan låta bland hockeytränare för knattar i Stockholm. Så brukar man kunna få höra vilka liksom NHL-proffs och SHL-proffs och hockeyallsvenska proffs de har åstadkommit. Om jag tänker då på alla spelare som du har mött under åren, som har gått vidare från Oskarshamn och är någon annanstans, finns det någon spelare som du är väldigt stolt över, vilken jäkla resa han har gjort och jag har varit en del av det?
Alltså, den där frågan kommer ibland och jag har så svårt att värdera. Jag kan lika väl komma ihåg någon som liksom hade, som var knatte och som inte blev bra, som någon som idag är lite högre upp. Och jag är inte särskilt, ska jag säga, imponerad. Det är inte så att jag har kontakt med någon som kanske spelar på hög nivå bara för att de är på den höga nivån. Så att jag har inte det resonemanget. Jag kan inte... Om jag ska ta ett exempel, så är det en spelare som Jesper Olla som är i Brynäs, som var rent tekniskt inte någon briljant hockeyspelare. När jag hade honom som junior i Leksand på hockeygymnasiet, så hade han en attityd och en moral och en personlighet som gjorde att jag var helt övertygad om att han kunde bli bra. Och för mig var det att han sen blev bra och ändå är en duktig spelare på SHL-nivå, är för mig, han bekräftade för mig vad som det jag trodde och tyckte var viktigt för att man skulle gå långt. Så han har jag som en slags liksom värdemätare på vad, när jag tittar på yngre spelare idag, på en ödmjukhet och på en ruggig ambition och att det faktiskt bär frukt. Så i den meningen kan jag tycka att det är ett bra exempel. Sen om någon har gjort en landskamp eller varit i NHL, det är inget som jag liksom går igång på i den meningen.
Du är också en ganska kul herre att följa på Twitter. Har du någon tweet som du är väldigt nöjd med?
Du, jag har ju inte twittrat nu på ett par månader. Jag tog ett beslut när vi hade 3 raka förluster i den här serien i inledningen. Så jag packar ihop både Facebook och Twitter och har inte tittat på eländet sedan dess. Så att jag är just nu känsligare från det.
Blir en comeback kanske till våren?
Ja, kan bli.
En fråga till bara. Jag tänkte just det som du har lite rötter då i Leksand. Har inte de hört av sig någon gång nu under årens gång till dig?
Jag pratar med folk i Leksand titt som tätt. Vi har familj och vänner och även hockeybekanta där uppe, men jag tror att de har fullt upp och jagar sitt där. Jag sitter i Oskarshamn. Sen är jag medveten om att det är naturligt att göra den kopplingen, men det skulle väl se lite märkligt ut om jag slängde mig i bilen och bytte jobb av det skälet. Jag tror inte att jag är någon mirakelman, men jag förstår att det kopplas samman med Leksand, men just nu så är jag tränare i Oskarshamn.
Du låter väldigt nöjd och glad.
Det är verkligen. En måndag som denna.
Kanske därför det går så bra för er.
Ja, det skadar nog inte, tror jag. Det gör det väl inte.
Om du tittar på ett lag som IK Panten, vad är deras hemlighet? För att det är, jag menar, just nu så är de ju någonstans mitt i, men det har ju gått ändå ganska bra för dem.
Jag tror att det finns en liten parallell till Tingsryd som går fantastiskt bra. Om nu Panten går bra så Tingsryd går fantastiskt bra, så tror jag att det är att många lag tog inte de här på allvar. Jag vet själv, mitt första år i Oskarshamn så var det också lite släpp som någon slags, något som katten släpar in. Och får man då några gratis matcher i början när man får bygga upp ett självförtroende och en tro på det, så har man fått en bra start, så bär man med sig den. Men sen tror jag också Panten, jag tycker de är knepiga att spela mot, för de har dels som ett gigantiskt lag, de har ju spelare som är enorma, som är stora spelar mot. Ja, de har en skicklig coach i Lillit Lund som har, tror jag, enorm erfarenhet och har säkert puttat in någon trygghet. Och sen ska man inte underskatta de här gängen som är som viftas bort av media som brödgäng, att de kan ju skapa en fantastisk moral i gruppen, och det tror jag att båda de lagen har gjort.
Tack så jättemycket för att vi fick prata med er.
Tack själva, grabbar.
Ja, det här blir ju ett skönt telefonmedley. Fredrik Söderström, head coach Oskarshamn, hörde vi.
Och sen så satt vi och tittade på alla de hockeyallsvenska lagade, så tänkte vi så här, finns det nu ett roligt lag? Vi bara, IK Panten, vi blir väldigt...
Ja, men det är ju häftigt, det är ju superhäftigt. Alltså där kommer de från ingenstans. Det kanske är så som en del säger, att det här är ett av lagen som ingen har tagit på allvar. Och sen så går de och liksom toppar hockeyallsvenskan under första delen av hockeyallsvenskan i år. Nu är det så att vi har Stefan Lillis Lund med oss på telefon, head coach för IK Panten. Vad har coachen för betydelse i ett lag?
Jag tycker den är väldigt stor faktiskt, för att speciellt nu, den har alltid varit, men jag tycker nu för tiden när det börjar bli jämnare och jämnare, men våra bästa spelare åker iväg till NHL och KHL, och då menar coachens betydelse här i Sverige, och lagarna blir ju jämnare och jämnare, man har samma förutsättningar, så att det handlar ju väldigt mycket, tycker jag, om att försöka få ut 100% ur varje kille, och det sker ofta bäst med personlig kännedom, känner jag i alla fall.
Och hur kommer det sig då att Panten har gått så bra den här säsongen då?
Jag kom ju till Panten förra året, och åren är inledande år, så de är på något vis så fick vi ihop det väldigt bra. Jag tycker det är bra hockeyspelare. Många killar har ju väldigt bra utbildning och kanske har valt fel eller hamnat lite fel i sina karriärer, och en bra åldersstruktur också. Men det var liksom en grupp, vad ska man säga, jag tycker den här gruppen med hjälp kanske av oss ledare har lärt sig att fostra sig själva också på något vis. Så att det är en väldigt, väldigt bra grupp. Jag har haft en del bra lag och jag håller de här väldigt högt som grupp, om man säger så. De kanske inte varit lika skickliga som de har haft tidigare, men som grupp är de fantastiska.
Var det så att hade ni stommen kvar från förra året till i år?
Ja, absolut. Absolut. Och de vi plockade in är egentligen killar ungefär samma som de killarna vi hade, som inte har i stort sett någon erfarenhet av den här nivån, och samma åldersstruktur också. Vi har försökt gå på de här killarna som vill bli bättre och som är villiga liksom att betala det, för att det är väl det enda vi egentligen kan erbjuda som klubb. Det är ju inga ekonomiska muskler direkt och no fans och sånt, utan det vi tror i alla fall att vi kan erbjuda, det är bra träning.
Och ni är även en del Stockholmskillar i laget.
Ja, det passar perfekt. Jo, det var ju några innan. det kom ju Filip Winnert bland annat, kom väl ner till Malmö hockeyn på något vis och försökte väl även stå sig in i Malmö Redhawks. Sen så tillkom Carl-Johan Sjögren via Skövde som kommer också från Stockholm och Patrik Blomberg som också var nere med Malmös hockeygym i år, Erik Nyström som har hoppat runt lite grann, han har väl varit i mod och alla lite här och där så att säga, så att det är några stycken.
När du sa personlig kännedom, menar du då din relation till varje spelare?
Ja, man kan säga något som jag tycker är jäkligt roligt är just det där att man jobbar med människor och i ett hockeylag kan det ju vara killar från 17 till 37 år. Och alla är ju lite olika och det är klart att det tar mer tid och mer tålamod och det är tuffare nu för tiden i och med att man det är som rulljans i trupperna, men jag tror man ska lägga ner rätt mycket tid för att alla killar kan man inte dra över en kant hur du ska få ut allting. En del får du klappa lite i rumpan så får du ut bra, en del får du slå i bröstet kanske och det är lite olika behandlingar och ju snabbare man lär sig det desto bättre tror jag man kan klämma ur killarna.
Har du något sånt exempel där du känner så här, jäklar vad bra det gick med, vi kom i rätt riktning?
Nej, jag kan säga om jag tar några som är lite mer kända, jag vet ju en sån som jag hade, Magnus Kahnberg, han mådde bra av liksom att känna sig lite mer, han kunde man nå bättre fram genom kanske att man klappar lite rumpan och sa typ att det där är okej, men pröva så här. Medan en sån som Joel Lundqvist kanske, han ska man nog lite hårdare rakt och klippa till i bröstet så att nu får du fan vakna till ungefär.
Och du har väl varit tränare också i Ungern va, stämmer det?
Ja, jag var där i 3 år.
Ja, men lärde du någonting på den resan då att vara där?
Ja, jag tyckte det var, i och med att de med språk och såna grejer är jättesvårt så fick man liksom ompröva sig själv och försöka förklara det man har ganska lätt för här i Sverige med några ord och allting liksom varit på sin spets, att alla övningar och sättet att spela på plus att allting man tror mig var mycket noggrannare för att de kan inte prata speciellt bra engelska eller någonting utan man fick blanda allt möjligt och, så att det var liksom bra för mig på det viset.
Vad händer med en grupp som ert lag i år när säsongen går superbra liksom inledningsvis? Och nu så är ni ju någonstans mitt i tabellen med ett bra läge. Kan spelarna drabbas av hybris eller vad får inte gå fel?
Nej, det är nog, alltså det som är viktigt är ju liksom hela tiden jobba med att det är färskvara allting. Man ska försöka njuta, men det är svårt när det är så tajt i serien om man har verksamhet varenda dag. Att jag tror ibland att kanske liksom, vi hade ju någon vecka där med 6 vinster i rad, att då tror jag nog lite grann att många drogs ner där, för att det är många runt omkring som tycker att vi har gjort det så himla bra och hej och ho, och vi var ju tippade längst ner i botten och allting, men jag tror killarna nu känner att vi kan ju faktiskt bråka lite med alla lag i den här serien, så att då får man inte vara för nöjd, utan det handlar om att självklart göra bra prestationer, men vinna poäng är enormt viktigt, för att vinner man poäng då skapar man sig också lite utrymme till att på något sätt gå vidare och utvecklas och njuta lite.
Och det, i det omvända läget då, i motgång, hur vänder man ett sånt läge?
Nej, egentligen, men jag tycker i båda lägena så blir ledarna kring laget, coacherna enormt viktiga. Det gäller att jobba och tro på någonting och få killarna att tro på det och orka upprepa det. Det finns ju tränare ibland som okej, nu blir man rädd för att träna för mycket, är man trött i benen eller någonting, utan det gäller att vara stark i sin tro där och få med sig killarna, för att hur mycket bra saker den har så gäller det att sälja in det hos dem, och lättaste sättet är ju självklart att det ger framgång, och då tror jag förra året var ju väldigt viktigt för det här laget att kunna se, som det var ju rätt roligt med Division 1, man spelade en serie fram till jul och sen var det en lite tuffare efter jul och sen var det en tredje, den här kvalserien, och killarna tycker i mitt lag då, de har varit bättre och bättre och klarar av det på ett bättre sätt, och det gör ju också att de vet om att okej, kan vi tro på det här, kan vi vara konsekventa och göra det här, så då kommer det bli bra.
Det måste vara ett totalt omvänt läge i Södertälje.
Ja, absolut. Det, och där kan man ju se, jag menar, titta på Modo också, och titta på Leksand också, titta på alla de här klubbarna. AIK förra året kan du ju se en enorm skillnad mot i år. Och mycket är liksom, det går åt för mycket energi, hur mycket än spelarna säger att man inte påverkas, eller tränare säger att man inte påverkas, det får klubben sköta och bla bla bla. Så är klart som tusan att man påverkas. Det är så enormt mycket mediekanaler nu och alla runt omkring oss, att det är omöjligt att värja sig från det. Utan, och det som gäller det är att man får vara fruktansvärt stark, att på något sätt veta om att det du kan påverka, det är liksom det du själv gör. Låt inte påverkas för mycket av det runt omkring. Och det är lätt att säga, och där tror väl jag kanske att, ja, titta på Roger Melin, han har varit med rätt så länge, och det är klart att han är lite mer härdad än en del. Jag menar, Sam Alam som gjorde, eller Växjö, har gjort det jättebra, och jag trodde ett tag nu i höstas att oj, nu kommer det gå lite emot här, får vi se hur de här ganska gröna ledarna klarar av det då, för det är ju ett ganska ungt lag om man säger i SHL. Men de har ju klarat ut det på ett bra sätt, så att nu är de ju med igen då.
Men jag kan tycka så, när man tittar på unga ledare till exempel som är med om när det blir tufft för dem, så kan jag uppleva så att det är lätt att det känns som att de inte riktigt vet vilket ben de ska stå på, och att i hockeyvärlden som är ganska tuff så där, att man ska gärna ha en klar riktning för hur saker och ting ska gå, men i resten av samhället när vi råkar ut för någonting, så ja, något väldigt tufft liksom, då blir det en debriefing på hela kontoret, så sitter man ner och snackar. Och att man att våga visa att shit, alltså jag har ingen aning om vad som händer nu, det här är ett jobbigt läge, att gå så långt känns det som att, ja, så långt kanske man inte går, men att faktiskt våga stå upp och säga att fan, det är skitjobbigt just nu, men vi har inte gett upp, och att det är många som undviker det.
Ja, det är det, och det har ju liksom också med din, vad ska jag säga, hur mycket ändå har upplevt på något vis, och att man är ganska självsäker, har en självinsikt tror jag. Och jag tycker inte att det är fel ibland att säga så, och det är klart att man får inte bli, vad ska man säga, maktlös eller någonting, utan du måste alltid ha någonting. Och jag blir lite ibland lite skrämd, man läser om något lag som har förlorat med 7-1, och så sitter de och tittar på video i 2 timmar och allting är fel på dem själva, och ibland får man faktiskt fatta liksom att okej, det andra laget var, de var bättre än vad vi var idag. Och då kanske man ska börja titta på de sakerna som är bra. Vad är det vi är bra, istället för bara vända på de här dåliga stenarna. Men jag tror att det krävs lite kanske erfarenhet och vara med om lite saker på något vis.
Apropå erfarenhet då, om man ser på ert lag, ni har ju bara en enda spelare som är över 30 år. Det är ett ganska ungt lag. Många är förvisso en sån här lite medelålder som ishockeyspelare, men det är ju väldigt många unga spelare också.
Ja, och det är väl där jag känner kanske att jag får ta en bit, i och med att man har varit med rätt mycket. Men då han du nämnde har ju betytt jättemycket för de här killarna, Johan Björk, som jag har känt ända sedan han var 16-åring, och det är klart han bidrar med en hel del bara genom sitt sätt att vara och vara med de här killarna och få dem lugna. Men jag tror att det just liksom när det gäller de här unga killarna, så där blir det mycket på ledarna, och de skaffar sig hela tiden. Det är ju som är kul med det här laget. Jag tror att vårt lag kommer att växa in i den här serien mer och mer och kunna slappna av mer och mer också på något vis.
Och valet av assisterande då? Håkan Åhlund som kom till den här säsongen. Var det viktigt att få in honom, tycker du?
Nej, alltså historien där bakom. Jag har ju haft Henrik Nilsson med mig förra året och i år. Och Håkan kom ju nu mitt i. Han har väl bara varit med
en månad.
En månad ungefär. Och det var jätteroligt och bra. Jag känner Håkan sedan tidigare. Och han gör ett kanonjobb liksom, så att det bidrar självklart också lite. Han har ju en erfarenhet som spelare på en väldigt hög nivå och tycker det är bra för våra unga spelare. Ja, han har ju hand om forwards lite grann där, att kunna prata, han kan dela med dem lite grann så där. Så att det är klart att det är alltid bra. Jag menar, normalt sett så är alla klubbar nu minst 3, 4, 5 tränare, och jag har ju fått vara liksom en schweizisk kniv, armékniv där, de har varit inne på alla områden. Men jag tycker det är kul, och samtidigt så ligger det lite på mig också att försöka jag ska säga, coacha mina assisterande också lite grann.
Vad sa din son då när du blev klar som tränare för Panten?
Han var faktiskt den första som jag frågade om han tyckte att det var okej. Okay. Och det tyckte han, för att han och jag hjälpte till lite när de vann ett J20-guld i Frölunda ett år, där jag hjälpte min gamla lagkapten Jonas Jonsson. Och jag tror att Fabian, han, jag är ganska, vad ska man säga, lik oavsett vilka. Jag tycker inte att det är någon större nackdel, utan jag har mest varit orolig för honom. För jag tror för mig är det inga problem, och de som känner mig vet om att det inte liksom är varken för- eller nackdelar, utan de bra spelar. Och Fabian tycker jag har en jättebra position i laget och har varit med där innan jag kom. Så att, det är klart, hade han sagt någonting så hade jag inte hoppat på det, utan det var viktigt att han kände att det var okej, och det har känts bra tycker jag.
Men det måste ändå vara en ganska häftig utmaning att träna sin son.
Ja, det är det. Jag tycker bara att det är roligt, för att jag menar, när man håller på med det här yrket så har man tyvärr alltid dåligt samvete, för man har kunnat sett och varit med sina barn alldeles för mycket eller alldeles för lite. Så att det här har ju varit också en jättebra tillfälle med att följa honom på lite nära håll än vad jag kunnat tidigare. Så att det, för mig är det bara positivt, men jag kan förstå ibland, och det är väl bra att det har gått bra, och han har spelat bra tycker jag, och har, så att det har aldrig varit kommit till någon som man kan tänka sig kan vara otäckt att de börjar ifrågasätta ungefär att få hans son spela mer och sådär, utan det var det lugnt.
Hur var det som hockeypappa då när han var liten?
Jag tyckte det var underbart, för att då, jag tror att jag var ganska, eller är ganska normal. Jag tycker det är skönt att gå på hockey och bara titta på hockey. Jag brukar aldrig sitta och nörda in i några slingor eller i taktik, utan jag tycker det är skönt att bara titta, och jag tror att jag var det. Och för mig har det alltid varit viktigast egentligen liksom att man ställer frågan för, eller liksom det nummer ett, har ni haft kul? Var det roligt? Det tycker jag är det viktigaste.
Så du kommer aldrig med tips till honom?
Nej, inte förrän han börjar fråga själv. Utan han har haft jättebra tränare, och det är väl det som har gjort liksom. Jag tror det är det som gör att de här, när de börjar, att de fortsätter och kommer en liten bit, att de har bra ledare från början. Så han har haft det jättebra, utan det var ju lite grann under när han varit junior, han frågade något lite grann då och då, men inte så himla mycket.
Vad är det som driver dig som hockeytränare? Vad är det du älskar?
Jag älskar att tävla. Jag älskar att vinna. Och sen så det viktigaste är alltid, det är liksom att man jobbar, eller för mig att jobba i en miljö där folk vill bli bättre. För att så känner jag, och den dagen liksom man inte, när man bara så att säga går på rutin, för det är lätt att man skulle kunna göra det, men då ger det ingenting, utan tävla, vinna, utmaningar och att man vill bli bättre. För att det är klart, för mig hade det varit lättast att fortsätta hålla på i SHL, det har alltid varit, men jag tyckte när det här dök upp då förra året, och när jag kände igen en massa namn, så kände jag det här ska de kunna bli hyfsat då, och sen att det gick som det gick hade jag kanske inte i första tanken, men jag tycker om att tävla, och det är liksom det som jag sa till killarna också, det är det som jag tror har tagit dem hit också, att de ger hjärnet varje dag liksom, och det ger mig jättemycket.
Stort tack för att vi fick prata med dig.
Ja, tack själv.
Ha det så. Mm.
Då är det dags för Avan, kan vi säga. Avan, det är alltså det är hur man avslutar en episod. Jag brukar alltid säga så här, att först blir det Avan och sen brukar John ta fram Kavan. Det är som det ändå är jul snart.
Ruggadish.
Ja, du var inte lika imponerad, John.
Nej, verkligen inte. Det ska vara champagne. Och som en god vän som följde med Djurgårdens J20-lag till Ryssland sa, när de firade segern, att fransmän dricker champagne som vatten.
Ja.
Berättade jag förresten, ja men det pratade vi nog om, va, den här Örebro-resan när jag vann din quiz som du hade skrivit.
Ja.
Och jag vann ju... Och anklagades för fusk, men det var väldigt svårt. Du vet, när Ljung gjorde första målet så jublade jag och Gyll. För vi hade ju satt honom som första målskytt på utslagsfrågorna, eftersom vi visste att vi hade typ alla rätt. Så att, då visste vi att vi skulle nå utslagsfrågorna. Sen så var det då liksom målskillnaden. Och jag var närmast. Jag tippade att det skulle bli, var det 3-1 i Djurgården. Och så blev det 4-1. Typ. Ja, jag vann i alla fall. Och då fick jag välja mellan en ursnygg ny Djurgårdsmössa, ett sånt där mobiltelefonsbatteri man kan ta med sig när batteriet i telefonen börjar få torsk, så kopplar man in den med ett snyggt Djurgårdsemblem. Det här är tydligen nyheter då som finns i Djurgårdsshoppen. Eller så kunde jag plocka en RBZ Superfast bluttamblä med hela Djurgårdens lags autografer på. Och vilket pris skulle jag komma hem med till Elis, tror du?
Klubban.
Ja, det blev ju klubban.
Ja.
Så att det var en härlig resa. Bra quiz, Joel.
Du åkte dit som en vinnare. Ja, när jag skrev den så tänkte jag ju så här att den enda av de 50 deltagarna som inte får vinna nu för att folk skulle kunna tänka sig att det är fusk, det är ju John. Jag tänkte att undrar om han kommer vinna den här eller inte. Och sen så, det första jag frågade på mina arbetskamrater på måndag, det var vem vann quizen, och då sa de det var John.
Ja. Men det är ju fantastiskt med Google Docs, att man kan dela dokument med varandra.
Ja, det var faktiskt en ärlig vinst från dig. Ja. Dock så vet ju du min, jag är ju faktiskt, jag tror dock att det är en fördel, för att jag har ju skrivit quiz förut, så du vet ju mitt upplägg lite ibland när jag gör quiz. Du behöver inte, alltså som coacherna pratar om, du har ju en väldigt snabb akklimatiseringsperiod med min quiz. Kontramotorn är vart från någon annan.
Ja, ja, verkligen. Det här har vi pratat om förut i Hockeytorsk. Men det är ändå väldigt trevligt att repetera goda, härliga ögonblick.
Det, ibland är det ju så att vi glömmer ju bort vad vi pratar om. Så vi kan ju faktiskt ibland, och då är vi ändå relativt unga.
Mm.
Jag börjar dock oroa mig för, som du ibland berättar samma sak om och om igen, hur det blir när du är ju faktiskt ändå ganska nära en ålder, om man säger så.
Ja. Det som vi inte har touchat vid i dagens avsnitt, det är ju sådär, när coachen skälper laget, vad är no-no för en coach att göra? Jag kan bara säga en stor fördel. Vi får anledning att återkomma i frågan. Det här var väldigt spännande.
Ja, väldigt, väldigt.
Härligt snack med Sam Hallam, Roger Melin, Fredrik Söderström och Stefan Lillis Lund. Häftiga tränare från Växjö, AIK,
Oskarshamn och Panten.
Där satt den. Härligt. Hoppas att ni gillar avsnittet. Vi kommer komma med en sprakande lång intervju inom kort. Följ oss gärna på Twitter, Instagram, där heter vi Hockeytorsk, och på Facebook, där heter vi Hockeytorsk. Tryck på gilla-knappen. Och framförallt, glöm nu inte att trycka på prenumerera i iTunes eller i den fantastiska Acast-appen som vi använder för publicering av avsnitt. Skicka gärna mejl info@hockeytorsk.se, och ett stort tack. Tack.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.